Och då sist denna eftermiddag om P3-serien Cold Case. Mörkt hav, den hade premiär nu i veckan. Det handlar om en fiktiv thriller inspirerad av verkliga händelser.
Vad ska ungdomarna ta vägen? Är det bättre att de hänger ner i centrum bland alla kriminella?
Och vem kan motstå en riktig eldsjäl?
Nathalie Santos har inte Hassan Aslan en poäng här.
Jag är väldigt naiv när det gäller sociala insatser här i Sverige. Min egen bror föll offer för det där tänket. Det bara slank ur mig.
Vad hände din bror?
Han skickades iväg på en värstingresa på 90-talet till Karibien. Och så kom han aldrig hem.
Så här inleds den här serien, en tv-debatt mellan en moderat politiker och fritidsledare där de så kallade värstingresorna på 90-talet står i centrum. Omdebatterade skattefinansierade båtresor för unga kriminella eller så kallade värstingar som de ju kallades då. Emma Janke, välkommen hit.
Ja, men tack.
Regissör är du och en av manusförfattarna också till den här P3-serien. Hur föddes idén?
Vi gjorde en P3-dokumentär för några år sedan om de här värstingresorna. Och det är alltid spännande att kolla i backspegeln hur man pratade om någonting som är väldigt aktuellt nu för ett antal år sedan. Man kanske tyckte att det var naivt hur man pratade, att man skickade iväg de här kriminella killarna, var det framförallt, på båtar till exempel till Karibien. Mm. Hur ser man på sånt som vi gör nu om 20-30 år?
Ja. Intressant. Det här är ju en fiktiv historia då. En ung lokalpolitiker försöker ta reda på sanningen om sin brors död under en båtresa i just Karibien på 90-talet. Vad var det här för resor, de här värstingresorna?
Ja, men det kanske Viktor kan berätta lite mer om. Viktor har ju gjort en av huvudrollerna.
Ja. Men okej.
Okay. Ja, precis, Viktor de Almeida som spelar en av de unga männen i den här serien. Vi säger välkommen till dig också på en gång.
Tack så mycket, hej.
Ja, vill du förklara vad det här var för resor?
Ja, på 90-talet så fanns det ju någonting som... Alltså på den tiden kallades kriminella för värstingar. Idag är det rent av kriminella, det är gängkriminalitet och sådär. Men det som hände när man ville göra någon form av rehabilitering med killarna och tjejerna, så skickade man dem på en resa till Karibien, Västindien. Och det var ju meningen att de skulle liksom lära sig att kunna ta order, de skulle lära sig att kunna ta ansvar. Och någonstans, om de kommer från dysfunktionella miljöer, så ska de känna någon form av samhörighet.
Precis, man plockade bort dem från sina stökiga miljöer, satte dem på båtar i Västindien. Mm. Fungerade det?
Det är en jättefantastisk tanke, men så som jag förstår och i mina möten med människor under åren även på 90-talet så funkade det inte. För det fattades liksom vissa delar.
Och vad var det som saknades?
Det som saknades var framförallt rehabilitering. Det saknades terapi. Sverige var väldigt präglat. Alltså missbruksvården och den kriminella, alltså brottsrehabiliteringen präglades av sysselsättning. Man skulle ta bort folk från sina miljöer. Det skulle vara en geografisk flykt. Och sen när man hade gjort det under en viss tid så kom de tillbaka till sin gamla miljö. Så det som fattades var framförallt behandling, jobb med sina problem helt enkelt. Problematiken, missbruk, kriminalitet och framförallt det här med ekonomi och också sysselsättningen. Absolut att de skulle ha jobb och studierna skulle liksom vara klara. Så det var mycket som fattades.
Precis, men vi ska presentera dig också för lyssnarna. För att du är ju idag 50 år gammal.
Ja.
Men du var själv en så kallad värsting kan man väl säga som ung.
Ja,
du har ett långt missbruk bakom dig, suttit i fängelse för olika brott som du har begått. Idag arbetar du då som terapeut på ett behandlingshem för unga kriminella. Det hade inte funkat för dig det här att skicka iväg dig på en båt, men skulle det funka att skicka de ungdomar du möter idag då? Skulle det funka att skicka iväg dem på en sån här resa?
Alltså, någonstans så har jag hört politiker säga tidigare att det var kaffe och bulle mentalitet som man sysslar med. Och absolut, det skulle funka om man applicerade massa, alltså det här med förebyggande efter att fånga upp efteråt, så att det är en lång kedja av behandling. Då skulle det förmodligen funka. Men jag kan tänka sig att skicka någon till Västindien för att jobba med deras problematik, det är mycket slöseri på pengar. Man skulle kunna göra det på lite andra ställen. Så att,
men om man tittar på dig då, för jag gjorde ju en snabb beskrivning här, vi vill inte gå igenom allt vad du har varit med om. Men jag tänker att, vad var det som gjorde att du kom ur det här och idag sitter som terapeut på ett behandlingshem?
Alltså jag har ju sett samhällets botten på olika sätt. Jag var ju heroinist, bruten narkoman i 20 år, hemlös under den tiden också och suttit inne på anstalter och gjort olika sorters straff. Innehållet på mina straff har ju varit, en del av straffen har ju innehållit att bara sitta inne. Och andra har ju innehållit någon form av behandling. Men det som hände med mig var att till slut så kände jag att jag var klar. Och jag skulle vilja ge er en så här fantastisk, så här, wow, det var en dag, det kom en blixt och sådär. Men jag bara slutade för att jag verkligen var klar. Men jag är ett unikum. Många blir kvar i det gamla för att det finns så mycket som inte samhället kliver i och gör.
Mm. Så dina gamla vänner från den tiden, lever de?
De flesta är faktiskt döda idag och så finns det någon som sitter på ett långt straff. Och de kan man ju säga har blivit lite räddade. Mm. Resten, ja, faktiskt. Mm. Alla är döda.
Emma Janke, du som är regissör och manusförfattare då till den här serien. Vad hoppas du att lyssnarna ska få med sig när man lyssnar på det här?
Ja, men det är lite det som jag var inne på, att det är spännande att titta på sin samtid utifrån ett samtidshistoriskt perspektiv och få lite perspektiv på hur man pratar om de här sakerna då och nu. Sen är det en spänningsserie. Mm. Det handlar om en bror som dog på ett sätt som vi inte vet och våran huvudperson reser tillbaka i tiden. Hon pratar med dem som var på den här båten och det är ju både då de här värstingarna och så är det personalen där. Så det är liksom lite av en pusseldeckare också. Mm,
mm. Men när ni ser, ja förlåt Monica.
Nej, kör du.
Men när ni ser den här debatten som vi har idag, hårdare straff, fängelse för ungdomar, är det en bättre väg att gå?
Wow, alltså det
var en svår fråga.
Nej, men det är alltså svår fråga, men det är verkligen som rabarber, bitterljuft. Vi behöver ju liksom, vi behöver ha killar. Alltså, man bör ställa sig svars för det man gör, absolut. Och ska man ha längre straff så ska det också vara på ett sätt så att nu är det risken för att jag blir långrandig och tjatig, men det ska innehålla någonting. Det ska vara terapi, det ska vara behandling. Jag tänker KBT, tanke, känsla, handling, kognitiv beteendeterapi. Och så ska det också finnas saker som man ska fånga upp de unga killarna. För många hamnar på ungdomsfängelse, då får man brukar säga det, jag bröstar en fyra. Alltså man får 4 års ungdomsfängelse om man tar någons liv tyvärr. Och nu försöker man ju få det strängare, men till slut kommer de komma ut. Vad kommer de komma ut till? Och då behöver vi de här 5 sakerna jag nämnde. Ekonomi, behandling, sysselsättning, boende och framförallt trygg familjemiljö.
Men du, jag måste fråga dig, för att det här är ju sån kunskap som du har tagit till dig efter att du la av med kriminalitet och droger och allting. Och jag undrar fortfarande, du kan inte bara ha lagt av. Det måste ju ha varit någonting som gjorde att du faktiskt inte orkade eller ville längre. Vad var det?
Det var faktiskt att jag inte orkade och inte ville längre. Det är faktiskt så krasst. Och jag träffar ju gamla missbruksfolk som är missbruk. De bara, men hur gjorde du? Jag bara, nej men jag bara slutade. För jag kom till, alltså till slut hamnar du, du vet det är ju ett botten. Man når ju sitt botten. Och har man tur så når man sitt botten utan att dö. Och jag nådde mitt botten utan att dö. Det var så enkelt.
Och nu behövs det väldigt mycket, mycket mer då, alla de här 5 grejerna som du räknade upp, för att få unga gängkriminella att sluta. Mm.
Och det är väldigt svårt när det gäller dagens unga gängkriminella, för jag jobbar ju med dem och de är ju liksom, idag har vi mycket andra saker som appliceras. Vi har sociala medier. Många vill ju bli framgångsrika rappare med mycket pengar, det som de ser, attributer och hur samhället, alltså, och så är det en annan sak, mycket psykisk ohälsa.
Mm. Så att, ja. Och när de ser dig och när de möter dig, vad säger, eller vad säger de?
Ja, det är antingen så tycker de så här, wow, hur har du gjort det? Eller så blir ju många kan ju också gå in i någon form av avund. Det värsta en missbrukare vet, det är en före detta missbrukare. Så att det kan ju vara så också.
För att då har man lyckats.
Ja, då har, men inte att jag har lyckats, utan det blir att det ställs ett krav på dem mentalt och att de måste nå det.
Mm. Hörrni, vi hade kunnat fortsätta länge för att komma tillbaka. Victor de Almeida, idag terapeut på ett behandlingshem. Mm. Emma Janke, regissör och manusförfattare till den här serien, P3-serien Cold Case. Mörkt hav sänds i P3. När går nästa avsnitt?
Den släpptes i måndag, okay. Så att alla avsnitt ligger där.
Okay. Då tittar ni på play. Eller lyssnar på play.